Välkomna ska vara till Whiskey Weekly och en riktig dundersläppvecka. Nu slår de på stora trumman överallt ifrån här. Det är många dyra droppar, men det finns även några som faktiskt passar en vanlig människas plånbok som vi ska prata lite om och prova riktigt goda saker ifrån Springbank bland annat. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
Ja då. Nu gör vi allt för att motverka höstdepressionen i november här. Som på bolagets sida.
Ja, du. Men det är så att det är typiskt bolag. De bara liksom samlar ihop alla släpp och bara dundrar ute på samma vecka och webbsläpp mycket av det.
Ja,
det är ju...
ja, jag vet inte hur mycket det är. Skulle man liksom köpa loss den här veckan så får man annan typ av depression. Det blir ekonomisk depression istället. Så. Det är ju en del dyrgripar här ute den här veckan.
Det är det, och vi har provat några av dem och det kommer att komma som ett specialavsnitt senare i veckan. Men vi har provat tre stycken från Private Collection, alltså Gordon McPhail's Private Collection, och bland annat en Kulila där som näst intill helt perfekt whisky. Alltså det är så nära full pott, va? Så att ja,
nej, den måste ni in och titta på eller lyssna på när den kommer. Det var utöver det vanliga, helt klart.
Ja, det är svårt att beskriva den med ord, alltså känslan, ja, hur gott det var. Alla de tre var fantastiska. Och ni som lyssnar och tittar, jag hoppas att ni hör nu vilket bra ljud det är på Ian. Vi har gjort om i processen och hoppas att det ska göra er glada där ute. Särskilt liksom lyssnar med hörlurar kanske, att det hörs. Han kommer igenom med sin dialekt fullt ut nu.
Ja, jag har blivit utskälld av chefen här bredvid, så att nu fick vi liksom radda upp nya teknologier här, även för ut i Lothorp. Så kan det gå.
Riktigt fint. Men vi hugger väl rakt in. Det kommer faktiskt några whisky, så det är väl inte mycket att spara på. Och en av de som jag faktiskt vill tipsa om som är köpvärd från kommande bakgrunden på tillfälligt sortiment, det är Port Charlotte 10-åringen, Heavily Peated. Och den är verkligen Heavily Peated. 50%, 70 centiliter, 799. Så den har höjts lite i pris som alla annan whisky, men inte jättemycket, över 45 kronor eller något sånt. Tycker fortfarande att för det priset, 10 år Ayla, ja, man hade velat haft en billigare, va? Men det är ju heller inte ett jättestor produktion liksom, så.
Det vill man alltid, alltså det är dyrare idag, så är det bara liksom, och det här brukar vara bra kvalitet. Jag tyckte de för ett antal år sedan började höja upp sötman ganska rejält i de här. Ja, men en del andra, men den här, nej, den är god. Det gäller bara rökig whisky, det är mörk november, så ja, det blir inte jättemycket bättre för de pengarna.
Nej, precis. Och den här kommer på tillfälligt sortiment på fredag den 27. Så att med lite tur kommer det in på många bolag. Så det är bara in och spana vart det är. Eller om det blir att beställa på online-lagret då. Vad har vi sen som vi pratar om? Agitator kommer med en som vi också ska prova, ska sägas. Nästa i deras evidensserie. Och den här gången är svartvete lagrat på sauternfat. Alltså man har destillerat och använt svartvete istället för korn. Så det skulle bli riktigt häftigt att se vad det är för påverkan. För sädeslaget påverkar väldigt mycket. Så ja, vi får se hur svartvete, vad det sätter för spår. Jag är jättetaggad på den. Och ja, norskarna vill ju inte vara sämre än vad vi är. De gör ju också whisky där borta. Och då har vi ju då Bifrost heter de. Och nu kommer de med en ny utgåva som heter Alfheim heter den här. Jag vet inte så mycket om den annat än det som står på flaskan. Limited Edition World Oaks. 46%, 50 centiliter. De följer efter där också. 870 kronor, så ja, i häraden av svensk specialrelease också när den nas. Men du har kollat upp lite om den, va?
Jo, nej, men jag känner ju lite skämskudde med Bifrost. Alltså, jag tror inte du heller har det. Jag har aldrig provat en Bifrost överhuvudtaget. Jag får att du sa att inte du hade det heller. Och det är ju för bedrövligt när det kommer något från grannlandet. Så, här. Så att det här... Det kanske man ska ta tag i den här veckan. För den här låter väl lite intressant ändå, kan jag tycka. Jag försökte se om det fanns någon rökighet i den här. Men jag tolkar som att det inte är det. Kollar man på smaknoterna och så vidare, så finns det inget som antyder. Jag ser inte att det står rätt ut, att den är orökig. Men som sagt, det är väl lite bourbon whisky i grunden. Men sen har de den här World Oak. Alltså det är fem olika Virgin Oak casks som man har använt till den här. Det var American, Colombian, Chinkapin. Två till helt enkelt. Som man har då kört Virgin. Så det kan ju vara en ganska brutal whisky där, kan jag tänka mig. Om det är så mycket Virgin Oak i liksom.
Ja, faktiskt.
Så det är väl, ja. Så att, nej, men den här, ja, ska man köpa en, de kör ju en halv liter som svenskarna, 870 kronor, det är ju fortfarande ganska nytt destilleri, så det är väl inte så mycket humla, men det är där man får ligga på lite specialutgåvor, nordisk whisky. Så att det kanske är dags helt enkelt, Daniel, att man skulle ta och köpa sig en sån här och, ja, se vad de går för. Ja, men jag får köpa den till någon provning här, så sparar vi ett par centiliter till oss själva.
Ja, men precis. Ja, sen då, nu har vi stora plånboken. Nu är det Hunter Lang har en specialserie. Nu kommer Eidolon Release 2. Det är alltså en 40-årig Port Ellen-buteljering. 49 900, så att ja, det var inte billig. 56,5% för en 70. Så jag kan tänka mig att vi fått i alla fall en eller två till bolaget. Kommer på webblanseringen. Jag har såklart inte en aning om vad det är, mer än att det är brutalt dyrt med 40-årig Port Ellen. Ja, det är klart det kostar pengar.
Ja, det är ju liksom det är uppe i den klassen, det är inte värt att snacka pengar. I all ärlighet så hade jag bara sett det här, vad det är för något och så vidare, så hade jag nog faktiskt gissat på lite mer än 50 000. Men ja, vad ska man säga, 50 000 spänn från whisky, det är inget man köper eller visar som normal svenne liksom.
Nej, verkligen inte. Och det får dessutom den här kulilan från Nafir Klis. Deras femte release, en 14-åring för 14,98, att framstå som billig. 70 på 57,4%. Och jag vet inte, 14 år, det kan vara ett högre ålder på en single cask kulila.
Och liksom, det är kulila som sagt. Det är ju många som stirrar sig blind på åren. Och visst, pengarna och prislappen brukar ju syta därefter. Men kulila är ju en trevlig whisky, även fast den inte har kommit upp i åren. Så att 14 år single cask med ganska hög procent alkohol fortfarande, kan man nog gissa på att det finns ganska mycket rökighet kvar i den här, skulle jag tro. Så att ja, det lär nog, min gissning skulle vara att det finns någon sämre whisky där ute för 500 kronor än den här, utan att ha smakat den.
Ja, det gör det nog verkligen. Vi kan väl säga lite snabbare att de här Private Collection, de kommer ju också på webbsläpp, och det är också dyra pengar, men så här, kolla på specialavsnittet eller lyssna på det, det kommer här om några dagar det också. Ardbeg dundrar på med en till single cask. Jag har faktiskt inte hunnit kolla upp vad det är. Jag såg bara priset och tänkte, det här fortsätter uppåt.
Ja, alltså jag känner att jag skiter i vad det är i liksom. Det är den 12-årig, 13-årig max single cask för över 6 000 kronor. Det är så jävla ointressant, så jag vet inte vart jag ska börja liksom. Det enda som tilltalas av det här, det är ju folk som liksom vill flippa och eventuellt kunna tjäna pengar, för att det finns ännu större Ardbeg-idioter där ute som betalar ännu mer än liksom.
Ja, men
nej, men alltså för att hårdra det, jag menar, det är ju noll chans att den är värd de här pengarna rent smakmässigt. Det är ju ren marknadsföringssamlare, jippo liksom.
Ja, nej, sannolikheten att den är värd 6 000 är ju otroligt liten alltså. Så kan man ju sammanfatta det. Då är det ju betydligt mer lockande att köpa till exempel en 34-årig Laphroaig. Nu kommer det alltså Hunter Lang, eller Ian Hunter Story, Hunter Lang.
Hunter Lang. Jag var också lite förvirrad där. Jaha,
Ian Hunter, det är ju gamla legendariska destillerichefen på Laphroaig. Och nu kommer, undrar om det här är sista, det här är väl femte boken. Jag tror bara att det är avslutande i serien. Och 34 år. Jag har ju smakat bok 2. Var det den de hade med sig på någon, på Linköping kanske, och smaka den?
Nej, för då hade jag nog också provat den, och det har jag aldrig provat någon sån här, så det borde varit någon annanstans faktiskt.
Ja, det kanske var en annan mässa då. Men i alla fall prova den, och den, alltså det blir väldigt finstämd Islay Whisky när vi snackar 30 år plus, va? Och den här lär var ännu lenare och finare. Det är inte något jag kommer köpa för 13 500, men ändå är det en 34-årig specialutgåva direkt från destilleriet. I många av de andra släppen den här veckan framstår det ju som överkobbret, va? Men riktigt cool, de ser ut som böcker, de här lådorna och allting.
Ja, de är riktigt snygga faktiskt. Vitt, svart och guld. Lite grönt på det, snyggt.
Exakt, de är väl gjorda för att de ska stå i hyllan och inte drickas när de ser ut så där.
Ja, nej, och det är ju dyra rara pengar. Men det är ju lite så här, liksom, så mycket som whisky går upp. Att ja, men en 34-årig Laphroaig för dryga 13. Ja, alltså jag kommer inte köpa den. Jag kommer inte lägga de pengarna på den. Men ja, det är ju inte hutlöst liksom.
Nej, det är ju inte det. I samma prisklass kommer en Belvenny, en 27-åring, och Belvenny, det är ju fruktansvärt hög kvalitet, men prisen har ju klättrat uppåt stadigt där, alltså de senaste 15 åren. Och,
ja, tyvärr.
Ja, det är verkligen tyvärr. Det är ju ett destilleri man önskade vore mindre populärt, för jag tycker att nu kommer det på 48%, och när de släpper de utgåvorna på liksom 45 uppåt, det är jädra god whisky alltså, så... tyvärr 14 000 för 27-åring. Det går inte att rekommendera till en vanlig människa, men nej. Får man chansen att prova den tror jag inte man skulle bli besviken någonstans alltså. 27 år på Caroni-romfat.
Caroni-rom har jag aldrig hört talas om.
Nej, just det, man spesar Caroni-rom. Jag vet inte om jag har provat någon sån whisky lagrad på det förut. Så att, ja, ni hör det. Det är mycket dyrt. En som är mer överkomlig är Isle of Rasi. De har ju släppt en lite specialutgåva för att de har varit utsett i skotska årets whiskydestilleri i Skottland 2022.
Mm.
Den kommer till Sverige nu och 1084 från 70 på 50,7% är också ett väldigt ungt destilleri. Det är väl kanske 5 år nu. Eller om det är 4-5 år.
Ja, jag funderar på det. Det var någon som kom med, va? Under 1000-lappen, men generellt sett har ju alla deras whisky varit över 1000 kronor.
Mm.
Jag tror det var någon när de släppte mer core range-aktigt som kom under 1000-lappen.
Ja, det var någon där för typ 990 någonstans tror jag. Men ja, men det är väl sista av dem vi tar upp. Det kommer en del Morrison McKee från, eller Morrison från Clydesdale. Någon där som jag tycker är jätteprisvärd, inte rakt av, heller inte överprisade. Runt 1000-lappen på de släppen. Någon Ben Riach och Milton Duff och så. Så det kan vara.
Ja, jag vet inte, vi kanske kan nämna att den här Ball Blairen som fortfarande syns, att den blir uppskjuten också. Så inte tror att den kommer den här veckan, för det gör den nämligen inte. Den kommer bli uppskjuten.
Ja, den är fortfarande listad på webbsläppet, men bolaget har skjutit upp den och inte satt något nytt datum på den än. Den för 9999, en 32-årig historia. Så vi får återkomma till den, då ska vi väl prova den till slut också. Men nu, du har tagit upp glaset redan, nu blir det Springbank 18 och Springbank 21. Årets utgåvor är dags för lansering i Sverige.
Jag tycker det är roligt, så brukar jag se vilka som vinner, för det brukar jag hoppas är liksom. Ibland är 18 bättre, ibland är 21 bättre. Så får vi se vilken som vinner i år.
Ja, men faktiskt, det brukar vara riktigt högklassig whisky båda de här, men prismässigt så är 18-åringen otroligt mycket mer prisvärd, även om det är svårt att säga prisvärt nu när den kostar 15,49.
Mm.
Men 21-an kostar 3619, så 3 år till, mer än dubbla priset. Det också är det rara fat. De har inte mycket 21-årig whisky i lagerhusen, så det är därför priset sticker. Va? Men det är vad det är. 46% på båda. Icke-kylfiltrerat, icke-färgat. Och de här kommer också på webbsläppet. Alltså det är ett jättestort webbsläpp, späckat med bra whisky. Agitatorn kommer där också, jag tror inte vi sa det. Men,
Nej, den första tanken från min del var ju att det är ganska mycket sherry i 18-åringen. Det känner man direkt. Mm. Och ganska mycket bourbon i 21-an. Så att det var ju de två liksom första pinpointsen på så vis.
Men så är det definitivt. 18-åringen, det är 65% sherry, så det är 20% bourbon och 15% rom. Och jag tycker nästan att rommen har satt större avtryck än bourbonfaten, vilket inte är så konstigt i sig, men det är ju dominerat av sherry-influencer.
Jo, men det är det. Men det är nästan lite konstig konstellation kan jag tycka. Eller konstig, kanske är fel ord. Men för det är sherry. Men sen så liksom sjunker sherryfrukten av lite grann och ersätts med lite tropisk ton som man, ja, det kan ju vara från både bourbon och från rom, men låt oss gissa att det mestadels kommer från romfaten liksom. Så att det blir lite annorlunda. Jag trodde liksom att sherryn skulle ta över mer i smaken. Den är klart framträdande i doften, men i smaken så kommer det fram en hel del annat faktiskt.
Ja, men det gör det. För sagt, det är väldigt sherrydominerat i näsan. Nu tog jag ett par droppar vatten. Fortfarande väldigt mycket sherry. Alltså, det är inte torr sherry heller, utan det här går mot Christmas cake och slänger också i en hel del bärighet i den.
Mm.
Och så Springbank, det är ganska skapligt kvar av deras liksom Springbank funk och deras rökighet för att vara 18-åringen.
Jo, men det är det. Jag var förvånad faktiskt i båda, tyckte jag. Framförallt i näsan, hur rökar han var. Men jag tycker 18-åringen, den har ju faktiskt en kolad, lite bränd touch i den som jag misstänker förstärker. Någonting som kommer från de här sherryfaten eller från faten liksom, som förstärker rakigheten. Den är lite rostad, nästan lite bränd sockerton i den.
Liten lätt släng av espresso-bitterhet. En lätt touch där någonstans i den där soppan också. Men annars, det är bärigt, det är lite Christmas cake. Men jag håller med, det är ganska mycket av den här korningen. Lite Springbank-funken kvar.
Ja, men jag känner att jag lugnar mig med vi kör 21-an med, och sen betygsätter vi båda tillsammans.
Ja, men det kan vi göra. Absolut. Och 21-an då är det 45% bourbon, 20 sherry, 20 rom och 15 port. Så att det är 4 olika fattyper, men på näsan. Nej, men bourbonfaten dominerar ju.
Det gör den fortfarande, men jag måste ju medge att nu när den har fått stå och lufta lite, att det faktiskt är lite mer från de andra faten som har klämt sig fram genom bourbonångan här. Utan det var väldigt mycket färska liksom, äpplen, päron, sån typisk bourbonton. Men nu har den, tycker jag, gått över lite åt det tropiska hållet även i den här. En liten annan sötma som har klivit fram nu än vad det gjorde i början.
Ja, nu är det ju tvär mycket ananas och heller inte så här färsk ananas här heller. Nej, men inte bara barbecue ananas utan någonstans mitt emellan.
Jag var inne på så här krossad burkananas liksom, som man kan köpa, att det var lite sån med söt lake liksom. Ja, det är klockren ananas faktiskt i den här. Det är inte så jävla ofta ändå, tycker jag. Det är svårt. Jag tycker det brukar vara svårt då, liksom, när det är tropisk fruktton att kunna identifiera exakt vad man tycker luktar, men den här är klockren ananas.
Ja. Men även här som sagt, det finns kvar lite grann av röken, mer än vad det brukar vara i deras 21, även här. Men väldigt trevligt. Jag tycker den här doftar godare för att bourbonen får prata så pass mycket och den lilla röken blir väldigt behagligt inlindad i de tonerna.
Nej, men det här är en bourbonlagad whisky med en twist. Och det är väl där det borde vara rent teoretiskt om man kollar på receptet med. Och det är faktiskt, tycker jag, precis vad den levererar den här.
Ja, den här är riktigt god. Jag har druckit någon vatten nu, ska ta den lite mer vatten sen. Men, alltså nej, men den dämmer på med rejält med tropiska frukter i smaken också. Men även här, rätt mycket kolröd ton. Lite lätt aska kommer det fram nu i finishen efter ett tag.
Det gör det. Men här har det ju betydligt mer, tycker jag, ålder och ekighet. Med den 18, det är ganska stor skillnad på åldern, så att säga. De här 3 åren som det är i teorin, nu vet man ju inte hur mycket gammal whisky som är i den här. Men det är ganska stor skillnad.
Jo, men ett
steg upp kvalitetsmässigt.
Och jag tror det är det att, jag skulle misstänka att både, alltså, förutom bourbonfaten, och de kan också vara second och third fill, men där fift cherry och romfaten och det är inget first fill-fat alls där, för det borde satt ett större avtryck. Den skulle tro att det är second eller third fill på de faten, och det gör att åldern kommer igenom på ett helt annat sätt än i 18-åringen, där cherryn ändå dominerar så pass mycket.
Och den här, ja, även om den här bara ligger på 46%, så var det ju faktiskt jättebra i ett par droppar vatten i. Jag tyckte lite blommighet och framförallt fruktighet när man kan explodera ut.
Ja, verkligen. Ja, men också lite floral, ja. Ja. Men den är mycket mer komplex nu när den har vattnat så här länge och fått ett par droppar vatten. Ja, men det blir en bredd i smaken alltså som är helt outstanding. 21 är liksom bra fler pinnar upp i min palett än 18-åringen är, som fortfarande är riktigt, riktigt bra den också, va?
Nej, jag håller med. Det är stor skillnad faktiskt i år. Det brukar inte vara. Jag skulle nästan våga påstå att historiskt sett så har nog 18-åringen vunnit fler gånger än vad 21-åringen har gjort i mina böcker. Men det är landslide victory här för 21-åringen i år. Mycket, mycket bättre.
Ja, och nu tog jag 18-åringen igen och den är fortfarande jädrigt bra. Men jag tycker 18-åringen, om vi kollar på betygen på den, den kommer upp i 85 plus bracketen. Men den kliver inte upp i 90 för mig, gör den inte. Men ja, en 87 är den ändå värd faktiskt. 86, men nej, den är så pass vass så den kliver upp på 87.
Jag är nog lite snålare den här. Jag tycker att den är bra. Den kommer upp i 85, men den får svårt att kämpa så mycket längre för min del. Jag tycker det är lite överdriven, den här liksom brända touchen, rökigheten i den är lite överdriven i den. Den känns, det ger mig en liten så här ung, liten nästan omogen känsla över den av någon anledning. Så att ja, 86 kommer han upp i, men...
Nej. Ändå riktigt trevlig whisky, men den får ju skämmas lite grann när man tar 21an, för där, alltså den här är riktigt bra. Den här är uppe i 90 här av den.
Ja, det håller jag med om. Den här är ljuvlig och jag var förvånad att han blev ännu ett lyft med lite vatten. 46 brukar ju vara lite min sweet spot annars alkoholmässigt, men det hände så mycket annat i den här så det var värt att droppa ner ett par vattendroppar i, va? Så att den här kommer till 90, 95 är den inte i närheten av, skulle jag fortfarande påstå. Men den kommer upp i 91 poäng för mig.
Mm. Jag har noterat 92 här i mitt protokoll. Det här är riktigt bra whisky. Och hade jag råd skulle jag köpa båda. Men nu tror jag kanske inte att det blir någon faktiskt. För det är ju 21 jag är mest sugen på, naturligtvis. Men jag kan inte försvara att köpa en whisky för 3,6 när det finns så mycket annat för de pengarna som jag också jättegärna dricker.
Ja, nej, jag kommer inte köpa någon av dem. Utan jag lämnar det här till dem som är gedigna Springbank-fans som måste ha hyllan.
Ja, men det blir precis. Inget. Men det är inte den sista vi ska prova. Vi har ju en Bunnahaven också. En single cask som symposien har varit ut för Sverige. Det är 13 år på etiketten, men den är snubblande nära att vara 14 år faktiskt. Och nu vet vi inte, för det står inte, men allt vad våra näsor och paletter säger sig att det här är en helt orök Bunnahaven.
Det här är ju kaffelikör deluxe i min näsa när jag kör ner den nu, när den har stått i lufta. Det var så mycket kaffelikör den här nu. En tiramisu, lite choklad, lite, ja, jäklar alltså.
Ja, men tiramisu, det är rätt fint, men bärig är den också. Oj. Är det svartvinbär?
Jag vet inte om jag känner så här mycket kaffeton i en whisky någonsin.
Men det är alltså en single cask, first fill sherry hogshead. Antal flaskor, 250 stycken. Skulle tro att de allra flesta lär väl hamna på bolaget. Det kan vara ett fåtal undanstoppade till andra syften som restaurang eller sånt. Men 57,1% är så fatstyrka. Ingen färg, ingen kylfiltrering. Fatprovet vi har var 57,7. Så det är ju snubblande nära. Jag har haft in någon droppe vatten för att jag kände på näsan att den här är rätt aggressiv på 57%.
Den behövde vatten. Ingen snack skulle jag påstå. Ja, det händer väldigt, väldigt mycket i doften när man vattnar ner.
Ja, och den här kommer förresten på tillfälligt sortiment. Så den kommer väl komma ut på några butiker och lite... Hoppas att de sparar det mesta på webblagret då. Men det är ju på fredag den 27 som den kommer.
Ja, men det här är ju... Det finns lite... Jag tycker den här kaffetonen var lite annorlunda. Men det här är ju definitivt för den sherrygrisande delen av whisky-communityn. Alltså, det är mycket sherry, det är mycket... Det är choklad, det är kaffe, det är tungtorkad frukt. Det exploderar sherry i den här. Fast på ett lite annorlunda sätt, måste jag säga. Den här liksom kaffelikörstonen är lite unik, måste jag ändå säga. Vilket är trevligt, lite roligt.
Men den har ju också på näsan fatkaraktär och rätt rejäl krydda som så här riktigt, riktigt färsk peppar, ett uns ingefära.
Ja, det är lite åt det hållet. Jag kan inte sätta riktigt fingret på det. Men...
Ja, men det är liksom inte bara kär, utan det finns fat, det finns kryddighet där. Så den är inte bara supersöt. Jag tycker absolut inte den blir kärrisliskig, men det är mycket kärrig. Men den doftar inte sötsliskigt trots att det är väldigt mycket torkad frukt i den.
Jag tycker det kommer lite apelsin, lite pomeransaktiga toner i den också.
Det gör det definitivt.
Ja, den är trevlig. Den är lite, fan, den är lite svår att bedöma, känner.
Ja, men det var en väldigt kul överraskning. För jag tänkte att den skulle vara väldigt bara sherry-dominerad. Jag menar first fill, sherry hogshead, nästan 14 år. Men är fatet eller dess karaktären någonting parerar emot det, va? Så att det är inte vansinnig söt whisky, utan såklart alkoholen hjälper till, men nu ändå har vattnat ner den till bedömt runt 50%. Så nej, kul överraskning.
Ja, det kommer lite småbrända och lite rostade toner i den här med finishen, tycker jag. Ganska mogna toner, det är ganska lång finish, men den lever kvar. Den är ganska bastant. Det är en ganska stor whisky.
Det är det verkligen. Jag tycker att det följer med rätt bra från näsa, smak, finish. Alltså det är liksom lite kaffe. Det är torkade frukter. Man har lite av faten, brändheten. Ja, chokladig.
Nej, jag gillar den här.
Ja, men faktiskt. Och framförallt är den, alltså, finishen är så kraftfull och lång också. Trots att man har druckit två whiskys innan så står ju den här finishen sticker ut. Men den håller i sig rejält liksom.
Ja, alltså... Tänker jag betyg så är den här någonstans mitt emellan faktiskt, 18 och 17. Alltså 85 är ingen snack om att den kommer upp i. Jag är lite... 90 tycker jag inte riktigt den kommer upp i. Det finns ju lite alkoholiga, lite omogna toner i som inte släpper fram den till 90 poäng. Men 88-89 tycker jag den här kommer upp i. Den är så pass trevlig. Och det är förvånad över, det trodde jag inte jag skulle sätta på namn och så. Men jag tycker... Nej, 89 poäng på den.
Den är precis där och nosar på 90. Det är som att den nästan förtjänar det. Men 89, det är en liten bit upp för att komma upp i den riktiga häpnadsväckande kategorin som är 90 plus. Och 89 av mig också, men en ganska stabil lina idag med.
Ja, det här är... Ja. Jag tror jag hade fått sitta innan här och gissa på att 18-åringen och bunnan hade nog bytt plats ungefär på betygsskalan. Så ett par snäpp lägre för Springbank 18, ett par snäpp högre för Bunnahaven 18 var det.
Ja, men sen stack ju 21 och tog showen. Alltså, det är den bästa 21 jag har druckit av alla Springbank-tjätter.
Ja, jag är nog inne på den här faktiskt. Jag har aldrig varit så här överdrivet förtjust i 21. Alltså, jag tycker rätt ofta har både 15-åringen och 18-åringen spöat den. Den här var det en nivåskillnad deluxe faktiskt. Det är klar kvalitetsskillnad på de här två.
Alltså verkligen, helt outstanding. Det här är ruggigt bra. Det här är, det är inte liksom det bästa Springbank kan göra, men det här är liksom alldeles i översta skiktet av vad Springbank producerar när det gäller kvalitet.
Mm. Bra grejer.
Ja, riktigt bra saker. Hörrni, håll hårt i promoken, för den här veckan är det lätt att dras med alltså. Så ta det lugnt och ha en trevlig whiskyvecka och skål på er.
Cheers.